Ja, hej. Hjärtligt välkomna till programmet Glömda minnen här i Radio Kärnan Helsingborg. Vi ska i flera program ta upp diskussionen vad som hände mellan åren 1933 till 45. Vad hände i Sverige? Vad hände med folks vardag i Europa? Vi gör det här programmet ihop med 11 andra radiostationer inom EU i ett EU-projekt som heter Forgotten Memories. Och ni ska finna att personer vi intervjuar har själva upplevt denna tiden och vet även hur och varför vi inte reagerade så där jättemycket på vad som hände ute i Europa. Välkomna till programmet.
Det har gått några år sedan jag stod och blev kysst i ett lyktsken invid Helsingör. Det var mörkt utom glansen från Marienlyst och han var ingen ståtlig charmör. Han var bara så ung och förälskad med en. Han var dansk, han var min, han var jäm. När det ljusnar på andra sidan sundet ska vi mötas som du, kära vän. Vi ska ha samma ljus utanför samma hus där vi möttes och kysstes igen. När det ljusnar på andra sidan sundet, om det dröjer min jäm och en vän, ska vi hoppas och tro på en kärlekens bro när som lyktorna tändas igen. Det har gått några år sedan färjorna for och man stod ut i sol på ett ägg. Och man bytte ut tankar och minnen och skor som man nu byter talet mot bläck. Och när skymningen kom stod man hemma på strand och såg Danmarket pärlornas band. När det ljusnar på andra sidan sundet ska jag stå invid vattnet igen. Och från gator och torg, från hamn och kronborg ska det tindra som fordon min vän. När det ljusnar på andra sidan sundet ska jag veta att blåskärleken ända kan nästa blås som är allting för oss när som lyktorna tändas igen.
Ja, hej och hjärtligt välkomna till det här programmet. Här sitter jag i studion med Ragnar Eriksson. Skånepåg, född i Lund och numera bosatt i Nyhamnsläge. Hjärtligt välkommen, Ragnar.
Tack, tack.
Det är så roligt att ha dig med här. Du är ju en ung pojk på 89 år som har ett långt musikliv bakom och framför dig. Vad fick dig in i musiklivet? Var det hemma du fick dina första toner? Vem var det som sjöng hemma? Var det mor eller far?
Ja, vi kan nog säga att om jag får tala om mig själv, det kanske finns möjlighet nu. Och jag föddes 1913 i augusti. Och 1913 i Lund, som hette, på den tiden hette det Malmöhus län. Nu heter det Skåne län, men då hette det Malmö. Och det var Lund. Sedan min far, han var på stilgjuteri, mekaniker på Berlingska stilgjuteriet i Lund. Och min mor Anna, hon kom från Blentarp. Och min far, vi kallades pappa och mamma. Därför att han var västmanlänning. Min far, pappa alltså, kom ifrån Köping. Så han hade ju med sig sin västmanländska dialekt här nere. Och hade mycket besvärligt för skånskan. Jag får säga som en annan försagt, jag prisar på mina goda föräldrar. Och de var visserligen, kan vi säga, kanske inte riktigt lika varandra så, men de drog i alla fall jämt ihop. Och sen hade de klart förmildrande, de sjöng ibland. Både pappa kunde sjunga bra och min mor också. Hon sjöng alltid, gick och trallade. Och det kanske det som gjorde att man fick lite, kan det nästan in med modersmjölken, denna lite sinne för glada toner.
Du berättade för mig vid ett tillfälle att din pappa, han hade en sång som han sjöng för din mamma.
Ja, det hände ju också långt senare också, kan vi säga, att de inte var så goda vänner. Och de drabbade ihop. Och med, ja, som jag säger, de drabbade ihop och kom inte överens. Och min mor Anna, hon var arg på min far Alfred, mycket arg på honom. Men då hade han ett osvikligt medel. Han tog fram den gamla gitarren och sjöng: Du bor i mitt hjärta, du bor i min själ. Som min fader och min moder brukar sjunga någon gång.
Hey, you're me. är. Hej och hej, om hej faller all. Vet ej hur älskad du är.
Ja. Och du måste berätta fortsättningen, för det var så roligt. Var din mammas kommentar var?
Ja, just det. Så när det kom till detta här exempel, alltså, han sjunger så här med: du bor i mitt hjärta, du bor i min själ, du delar min smärta, vet ej och älskar den ska du är. Och det sa hon: jo pizzan, sa hon. Och så att det blev, man nästan alltid räknar med detta utbrottet. Och sen blev de i alla fall goda vänner igen, och hon satte på kaffe och gjorde goda smörgåsar och allt var frid och fröjd.
Ja, vad härligt.
Men det är klart, alla äktenskap har ju sina, kan vi säga, upp- och nedgångar och fram och tillbaka. Och ofta så var de ju, kom de överens att de inte passade för varandra. De passade inte alls för varandra, sa hon. Och min moder, hon hade haft så många andra och sådana personer. Men i alla fall, nu var de tillsammans. Och som sagt, då, de fick fortsätta. Och de var oeniga om allting, utom att de inte passade för varandra. Då blev de eniga igen när de inte passade för varandra, så att de ingick någon slags förlikning. Det vill säga, hon satte på kaffe och gjorde goda smörgåsar, och sen tog de fram schackspelet också. Schacket är liksom hörde till då. Då var det frid och fröjd igen. Men de var eniga att de inte passade för varandra.
Ja, det är en härlig historia, och man kan dra paralleller till hur det är idag. Idag är så de som inte passar för varandra, de bara tar sitt pick och pack och går, medan föräldrarna förr, de slet för barnens skull. Ni hamnade i Landskrona, vad jag förstår.
Ja, men inte direkt, utan detta verkar sedan 1913. Och mitt första minne, vad jag vet, som jag, det var, jag tror det var 1917 på Lunds station, när jag fick se det, krigsfångarna från Ryssland på järnväg kom tillbaka till Tyskland. Jag har liksom ett svagt minne om att jag har sett en väldigt omlindade, fullt med gasbindor, de här männen som kom tillbaka. Men sedan så efter denna session i Lund så flyttade familjen till Katrineholm i Sörmland. Och där arbetade då min far på Grönqvists fabrik. Det var SKF alltså, de gjorde kullager. Och sedan så blev det några år där. Och då vet jag, det måste vara 1918, vi ska tänka, det första världskriget bröt ut ju 1914. Och det var en mycket svår historia för oss alla. Men då arbetade min far uppe i Katrineholm, så Sörmland, ja. Och då vet jag att november, jag minns det så väl. Pappa satt och läste tidningen. Jag var hemma på lunch och säga, eller middag. Och mamma, hon stod vid spisen och var det pannkaka eller var det stekte fläsk. Jag tyckte liksom att det kom ifrån stekjärnet, några ångor där. Och då säger han, läser han högt ur tidningen där. Ja, säger han, nu strejkar de i Tyskland. Och då tänkte jag, strejkade, hur gör de då? Då måste jag vara, kan man säga, 13 år. Då var jag 5 år. Ja, då tar jag och sträcker ut benen på golvet för mig själv. Jag kan inte prata någonting, men jag tänker, de strejkar. De stretar alltså med benen i Tyskland. Och det är ungefär som man gör spagat alltså. Så jag försökte, men jag kunde inte streta så långt. Men jag tänkte, det gör vi i Tyskland nu. Men det var 1918 det. Sen slutade kriget i november. Och familjen flyttade till Landskrona.
Jaha.
Och där tillbann jag, kan vi se, då kom det 1919. Så där fick jag då börja skolan och där tillbrakte jag min ungdom ända till 1936.
Jaha.
Ja. Nu vet du det.
Ja, det är intressant. Din ungdom i Landskrona, denna stad som var väl ganska sjudande på den tiden. Det var ju mycket mekanisk verkstad och varven. Och hur var Landskrona då?
Ja, så Landskrona, det var ju, kan vi säga, den verkliga industristaden. Det fanns ju Öresundsvarvet och det fanns Thulinverken. Och det fanns Landskrona nya mekaniska verkstad som hette Nyan, som sedan blev Landsverk. Och alla, och så fanns det konstgöringen också som vi kallade då på. Och så fanns det lite annat också. Och Weibel fanns ju mer redan på den tiden där.
Jaha.
Och ja, men det var det industrierna som satte sin prägel på Landskrona. Det var, kan vi säga, en riktig arbetarstad.
Ja.
Och man ska tänka på Öresundsvarvet då. Det fanns en helt annan ljudförnimmelse. Låt oss säga Öresundsvarvet var långt innan den elektriska svetsningen kom till. Man satte samman fartyg genom att med nita. Mm-hmm. Med nita. Och det var ett enda med nithammarnas ständiga sång, kan vi säga. Sång kan man inte kalla det för. Men det var ett förskräckligt väsen.
Ja.
Det var ett väsen på den tiden. Och beträffande Thulinverken så var det, hette det så här när jag kom dit i ursprungligen där min far arbetade. Enoch Thulins aeroplanfabrik. Enoch Thulins aeroplanfabrik, man gjorde flygmaskiner.
Oj då, det visste jag
någonting om. Ja, det var det exempel när Tummelisa planen som man fortfarande kan få se.
Ja,
och de tillverkades då i Landskrona. Det var en stor, Thulinverken var en ganska stor tillställning eller fabrik. Det var 800, minst 800 personer anställda. 200 ingenjörer bland annat.
Oj då.
Ja då. Och den var mycket rätt avancerad. Det fanns också till exempel ett aerodynamiskt laboratorium fanns där. Och det var ju han ju, doktorn Enoch Thulin, det är hans, egentligen hans verk.
Jaha.
Men han omkom själv 1919 i en flyg, flyget startade över varvet tror jag någonstans. Och sedan så gick det ju bakåt med hela den, det blev ingen fortsättning där inte.
Det var ju synd.
Ja.
Men en sån strålande utveckling som det kunde ha haft. Och där hamnade du som svarvare?
Ja, jag blev inte svarvare direkt utan låt jag först gå i skolan.
Jaha.
Jag gick i Tupparskolan, om ni vet var den ligger. Den är i alla fall, tycker jag, fortfarande en vacker byggnad, ett monument. Nästan. Överst på skolan där står Tuppen. Han säger ingenting men han finns där. Där började jag i skolan och fick gå mina fem och ett halvt år eller vad det var för någonting. Jag började i småskolan, först på gamla skolan. Och där vet jag att jag tror att min fröken hittade någonting på Svensson hette hon. Och att jag var väldigt duktig för jag blev flyttad i alla fall. Bara det var ju anses vara ett intelligensprov. Men jag vet en gång också när vi hade, hon har ritat så vackert på tavlan. Oh, vad det var, blommor och blad och allting sådant. Och så sa hon, ja idag fyller den här år. Och då sjöng hon en visa, jag ska förresten ta den här om jag kommer ihåg den. Det är inte säkert jag, jo, hurra, hur, nej. Hurra för lille Emil, vi ropa allesamman, och måtte han leva, ja leva så snäll. Hur vi i salen leta, det finns i ska ni veta, en sådan liten Emil, så rar och god och snäll. Hurra, hurra, hurra. Jag tror inte att det var Emil han hette, det var kanske några flickorna istället, men den har jag hört sedan i Riksradion, denna sången, och den påstås att den kommer från Landskrona.
Ja.
Gör den det?
Jag vet inte, det är inte alls omöjligt ju. Kanske är det din gamla lärarinna Svensson som har gjort den.
Ja. Jo, vi hade ju mycket annat berömt folk. Det fanns en som heter Selma Lagerlöf som skrev ju en del saker också.
Ja.
Hon höll till också i Landskrona, men jag tror det var före min tid det. Nåja, i alla fall, jag gick igenom skolan och när jag var 13 och ett halvt år så började jag upp då på Tullinverken som springpojke och lärling. Ja, det var mest, jag var springpojke mest ju. Och jag sprang inte, det gjorde jag inte. Jag sprang, men nej. Jag hade närmare en snigels fart alltså. Så att, och sen hade jag en, jag vet att jag hade en sak som jag hade mycket svårt för att komma ihåg. Jag glömde saker och ting. Och det är klart en skön, inte så dumt det, eller det, ibland kunde jag glömma. Men ibland glömde man fel saker, det var inte bra.
Nej. Men det är ju inte min uppfattning om dig att du glömmer saker och ting. När jag har hört dig sjunga i pistlarna och det här med sången med till gitarr och luta. Hur blev det?
Ja, den vi kan säga pappan köpte en gitarr för 10 kronor och det var den som var mycket användbar, särskilt när han sjöng den här visan om du som bor i mitt hjärta, du som bor i min själ. Och sen lärde han mig också, min far pappa, han lärde mig också spela gitarr. Han kunde två ackord och ett ackord fick man ta med tummen. Det vet jag, för jag kunde inte ta det på annat sätt. Och han lärde mig det om gamla farmor. Gamla farmor skrynklig är och grå, böjd och stapplande hon synes gå. Om ni visste vad som farmor gjort för er, ni skulle älska farmor mycket, mycket, mycket mer. Det lärde han mig.
Ja.
Det var två akkorder och ett med C och ett med G septin eller någonting. Jag fick använda tummen. Men sen när jag var på Tullinverk, när det kommit så långt så att jag blev svarvarlärling, och det var bara ett steg framåt det. Men så hände det en dag att jag fick tummen i kläm i svarven, så att jag fick ha ett bandage om tummen. Då kunde jag inte ta det akkordet. Och då hade jag kommit så långt så att också de hade begärt att jag skulle sjunga vid en tillställning. Men då sa de det att jag, sa de, nu skulle Ragnar Eriksson sjunga här, men han har fått ont i tummen så han kan inte sjunga. Ja. Nu har jag lärt mig undvika tummen till det.
Ja.
Det anses inte fint heller inte.
Nej.
Jag har bara sett någon virtuos använda det. Jag vet inte om det var Schulander som använde, tror jag. Ibland kan man använda tummen.
Ja,
vad säger du?
Ja, jag klarar inte av att använda tummen. Jag tror man måste vara en virtuos för att göra det.
Ja.
Så, men kan man spela med tummen så varför inte?
Ja.
Jag har inga såna här större inställning till att det är rätt eller fel att spela bara låter.
Ja.
Vi ska lyssna på en visa som du har gjort själv, och den måste du berätta lite bakgrund till. Det är någon kamrat och du som ska segla till Danmark.
Ja, det stämmer. Den heter, det var jag, Olle Hall och Victorin. Och under denna perioden som jag ser på från 1920-21 upp till 30-talet, där kom ju in, vi kan säga det kom ju Evert Taube in med visorna också efter 30-talet också, 30-40, det kom ju Evert Taubes visor. Och jag blev fascinerad av dem också. Och jag kan tala om att jag hörde det i radion då. Med lurar, det hade man med lurar på, och lurar var ju bra, för det sa han Ivar Persson, för det blev man av med utstående öron, sa han, då man hade lurar alltså. Och, jo, men i alla fall det hörde jag en gång om, vad pratade vi om förresten?
Vi pratade om Victorin och du när ni skulle...
Ja, det stämmer ja, Victorin och jag, ja. Där ser man, det är ett prov på glömska här. Välutvecklad. Jo, sen kom en period lite senare då, och när Torben kom in och jag lärde mig, skulle börja lära sjunga hans visor. Och jag hade hört i radion att han, och jag gick till Törnqvist bokhandel och köpte då den här boken, beställde den, kostade 7,50. Och den heter Fritjof Anderssons visbok. Och där fanns den där sången också som jag hade hört i radion, som jag tyckte var så fin och var så glad. Och det läste den, så stod det: När jag var en ung caballero. När jag var en ung caballero. Så stod det med bokstäverna, och jag läste den mycket noga. Och sen skulle jag försöka börja lära mig den. Men jag kunde inte noter. Jag förstod mig inte på noterna. Så att jag fick ta liksom hitta på lite själv.
Ja.
Ja. Och det gick bra. Det gick bra i Landskrona. För de visste ju ingenting annat. Men flera år efter så fick jag reda på att det hade kommit en sångare från Stockholm. Och han hade sjungit en sång som heter När jag var någon cavaliero. Alltså inte med B utan V. B uttalas som V alltså. Cavaliero. Och den som hade hört det sa han, men han kunde inte riktigt, han kunde inte som du. Ja, vad ska man tro? Men i alla fall, denna, bland Evert Taubes melodier, så fastnade jag då från där på Möte i monsunen. Alltså han, det är en gammal sjöskröna kan vi säga, en modern sjöskröna i alla fall. Men melodin var bra. Och där gjorde jag en text som hette Det var jag, Olle Hall och Victorin.
Ja.
Har du den kvar?
Ja då. Så vi kan lyssna på den nu. Och det är en inspelning som du har gjort tidigare.
Ja.
Så vi sätter på den.
Ja, jo, men innan dess vill jag tala om att alla dessa personer, de har funnits. Funnits i verkligheten alltså. Jag finns ju fortfarande eftersom jag sjunger. Och sen hade vi Olle Hall. Han var charkuterist på jag kommer inte ihåg vad det hette. Och sen hade vi Victorin, och han var egen företagare, han var slaktare. Det var han som hade den där fina båten Inga.
Jaha.
Som jag säger texten, den klöv skönt som en delfin. För det är klart jag måste här i denna sången har jag besvärligt, för jag måste hitta rim på in, rin, delfin och terrin och så vidare. Ja, det framgår texten förresten.
Säga, din mamma hade vissa åsikter om någon i de här, berättade du för mig. Det var någon du inte fick umgås med.
Nej, det var just Olle Hall. Han hade ett mycket dåligt rykte i Landskrona. Så att det är inget, jag fick inte umgås med honom. Men han hade alltid en massa roliga historier.
Ja.
Och det är sånt som jag tyckte om att höra.
Ja, ja, det är klart man sökte sig till en sådan person. Det säger ju sig själv. Du kom tidigt in i arbetarrörelsen.
Ja, det kom in ungefär på 30-talet. Och vi ska komma ihåg att Landskrona var en stor arbetarstad med mycket folk anställda. Och 1929 så hände den för stora börskraschen i New York, som även resulterade i Sverige. Det blev Krögerkraschen och en massa nedläggningar. Och även Landskrona blev ju också en massa nedläggningar. Låt oss säga från Tullinverken, arbetsstyrkan från 800 personer reduceras ungefär till ett 30-tal.
Oj!
Ja. Så min far, han blev till och med för att köra lastbilen där. På firmas lastbil. Och han fick elda, göra allt möjligt arbete som behövdes för att hålla det igång, så att säga. Men och, liksom varvet också blev också mycket reducerade. Min bror Gunnar, han var arbetare som hette plåtslageri handlangare på varvet, men i själva verket det kallade för han var nitapa. Alltså då skulle de värma nitarna och sen kasta nitarna över då till nästa kategori som heter nitare. Och sen kom ju diktarna också där och slog till och diktade till den här på plåtarna. Det var ganska säkert mycket fascinerande arbete att se det där på, men det var tungt.
Ja, och tungt. Varmt.
Det är ingenting som förekommer nu inte.
Nej, tack och lov.
Nu är det ju har man andra metoder.
Ja, man svetsar väl idag.
Ja.
Ja. Nej, jag vet, min pappa berättade att han var nitapa och han sa det var ett slit och släp.
Han var nitapa?
Ja.
Ja.
Så det var nog inte så roligt att vara en 13-14 år och springa. De där hinkarna var ganska tunga också, de fick klättra med.
Ja. Och sedan också kan vi säga att det var arbetslösheten var det stora spöket, alltså arbetslösheten. Om man fick ett arbete, då skulle man vara glad. Och jag hade ju det arbetet där och därför var jag glad. Men jag vet att min bror Gunnar, han fick också ta allt vad som fanns. Ut och plocka rosenkål hos Malms och sådant ibland också, fast det var vinter och sådant. Och man fick ta vad som helst.
Mm.
Och samma var det klart ute på landet också. Det är alltid drabbas över hela landet, denna stora arbetslöshet.
Mm. Och det var då du kom in i ungdomsrörelsen?
Ja, då kom jag in där i ungdomsrörelsen. Det var socialdemokratiska ungdomsklubben Kamraten i Landskrona. Och jag såg mycket kritiskt. Men jag kom in där och vad som frapperade mig, det var denna alltså folkbildning som försiggick där. Där träffade ju, där fanns folk som läste dikter. De sjöng. Och läste, och det var ABF, man skulle liksom bilda, skaffa sig bildning. Tänka, jag hade vanlig folkskolebildning, men det fanns ju alltid ett behov att man ville lära sig någonting annat. Man ville försöka komma in i den värld som man kanske inte trodde fanns, men känna litteraturens värld, va? Läsningen och musiken icke minst, och dikten också, poesin som är så väsentlig för oss alla.
Ni hade något, en grupp där som gjorde lite tablåer och...
Ja, det hade också, vi gjorde sketcher och skådespel. Och så framförallt så hände mycket att kunna läsa dikter extempore, alltså utan till. Vi hade till exempel långt senare på 30-talet, då fanns ju han ju Skorstens fejarmästare Harald Fredin som kunde läsa hela Dan Andersson nästan helt sista natten i Peindalen bland annat, nästan helt utan till. Ja, det var en fascinerande tid alltså. Dessa som de kunde läsa Fröding. Fröding kan man inte nu. Fröding och Dan Andersson håller sig kvar nu på, men det var så. Ja, det var det. Jag tyckte det var en underbar tid då, när man kunde höra till exempel helgdagskväll i timmerkojan. Och bland annat när exempel de sjöng den vid öppen eld och sådant. Och ja, det var ett fantastiskt tid, tyckte jag.
Det var en stor samhörighet, förstår jag, bland ungdomarna. Ni åkte ju runt med de här teatersällskapet också.
Ja då, vi åkte lite runt och spred vårt budskap och även ute på landet.
Ja.
Och försökte, och då blev jag anlitad som sångare också.
Ja.
Och då hade jag kommit över den där tumhistorien, så jag kunde ju även lite andra sånger.
Ja.
Och sen kom ju Birger Sjöberg, som jag blev också mycket intresserad av ju.
Ja, han var
särskilt
ju
nästan längtan till Italien.
Ja. Det här med Birger Sjöberg, han var ju granne till er i Helsingborg på den tiden ju.
Ja.
Han bodde Ramlösa eller Ramlösa, vilket säger du? Säger du Ramlösa eller Ramlösa?
Ja, jag har inte bestämt mig nu.
Jag får alltid skällning att jag säger Ramlösa.
Ja.
Men jag vet inte vilket som är rätt.
Nej. Jag skulle i alla fall vilja nu sjunga den där sången som heter Fundering efter slutad arbetsdag.
Ja.
Har du den?
Ja, den har vi med här. Så den tar vi och spelar nu då och lyssnar till den.
Ja.
Och det är något som du har skrivit själv också.
Ja, den är gjord på då bodde vi på Pilgatan 6 i Landskrona. Du förstår, vid Pilgatan på höger sida var Bartolinverkens hus. På vänstra sidan var det Öresundsvarvets hus. Det var villor. Det var tjänstemannavillor. Det var lite segregation även på det. Och då jag bodde innan det så bodde vi i Evanders hus. Det var korsningen mellan Pilgatan och Östergatan. Och på andra sidan låg Rosanders hus. Där var Rosander, det var stor speceriaffär. Och sen en av våra lekplatser, det var faktiskt Fäladen, Östra Fäladen. Som även var flygfält då.
Jaha.
Östra Fäladen. Så jag kommer väl ihåg, nu när jag kommer till Nyhamns läge, när jag kunde gå barfota på Fäladsgräset.
Mm.
Och där, när blommorna trift hette de, så man kunde göra små kransar av på den tiden. Det får man inte göra här, för här är det naturreservat.
Ja. Men du har ju möjligheten att tänka tillbaka att det har gått att göra när det gäller att bilda kransar.
Ja.
Men vi ska lyssna till den här svarvarvisan som du har gjort nu.
Fundering efter slutad arbetsdag. När 8 timmars dagen gått och gatans lyktor tänds, förglömmer jag var jäktar stund som under dagen känns. Så trygg bak fönstrets ruta, jag knäpper på min luta och sjunger glad och lustelig en sång, fast ensam kvällen lång. Jag drömmer mig en sommardag på Sunds blanka våg, när vinden fyller vita fält och spänner mast och tåg, när skummet yr kring bogen är det som Neptun drog in och inbjör artigt, kom var inte rädd, stig ned i havets bädd. Då ligger Danmarks sköna kust i grön och mjuk kontur, där vaja tunga bokar blott och ej vår svenska fur. Där gå, jag kan ej tiga, den smucke danske pige, hon är så söd och snabbt hon biktar sig. Du dräng, jag älskar dig.
just som vi båda lyssnade till näktergalens röst. Men milten fast jag flicka drog och förde det till mitt bröst. Jag växer dessa drömmar av regnets strida strömmar och vaknar klar ut i en gammal stol långt bort från sommarns sol. Där för all för väl en gång att drömmar finnes till, för utan dem blev livet trist och ständigt stod det still. Ja, svarvar, muttrar, skruvar ej tillvaron fördjuvar på samma sätt som tanken utan töm man formar i sin dröm.
Vi är framme i 30-talet. Och hur länge blev du kvar på Thulinverket?
Jag blev där kvar till 1938. Så ville jag ut i världen. Och den världen för mig, det var den storstaden Malmö. Oj, oj, oj. Det var grejer det. Stora hus. Det var som han som första lantmannen som kom in till Malmö sa han. Oh, sa han. Det var hus, 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 hus. Ja, hade inte gatorna varit där hade inte man kommit fram på bara hus. Så det var ju väldigt imponerande.
Ja.
Och så kom jag från den land via Landskrona också. Landsostad. Kom in där på Malmö, Stortorget och så vidare. Och så där gjorde jag lite visor. Så där så småningom har jag gjort en visamling som ännu icke är färdig. Det är inte säkert att den blir färdig. Men i alla fall, den heter Per August Johanssons visor. Och där sjöng jag gjorde en visa som heter Storstadsbrev. Just det, storstadsbrev. Jag skriver till mina föräldrar som bor ute på landet, va? Och jag talar om hur fint det är. Och jag går i hatt för jämnt, säger jag. Och jag stannar upp vid spårvagnsklämt, säger jag också fint, ja. Och jag talar om hur de hade epa där och fina. Och jag sa, så slutar jag med att det är klart ni är i förstånd, skriver jag. För er ja, vad sån är vet har ej nivån med stadsbons nu för tiden. Ja, det var ju fult att skriva så till sina föräldrar. Men det var ju bara mina lotseföräldrar då, alltså, säger jag.
Ja,
ja. Ja, så skrev jag visa också. Vid ett tillfälle, då bodde jag i Malmö på ett högt hus vid Nobelvägen. Sjätte våning. Så får jag reda på att de ska bygga ett hus på andra sidan. Som ska vara ännu högre. Och då skriver jag en visa om det.
Ja.
Som heter Utsikten från ett fönster.
Ja.
Bland annat. Så jag har liksom inte kunnat låta bli. Utan hitta på lite saker ibland. På olika håll.
Ja. Vad sysslar du med i Malmö då?
Vad sa du?
Vad jobbar du med i Malmö?
På Malmö, det var ju fortfarande, det var ju svarvare. Hos J.C. Ljungman som gjorde bensinräkneverk. Och sedan kom vi till aktiebolaget Addo. Där de gjorde räknemaskiner. Och sedan så försökte jag själv med egen verkstad till sällskap med min bror. Men det gick inte bra. Och sen kom kriget, det andra kriget, 1938. Så jag blev inkallad till Revingehed. Där i beredskaps. Och då i Revinge på 38. Och 39 blev det. Och 40 blev det. 40 skrev jag till Linköping Saab. Och fick bli anställd där på Saab i Linköping. Göra flygmaskiner. Jag vet inte om de tyckte att det var en merit att jag var på en och Thulins aeroplanfabrik. Det vet jag inte.
Det är nog inte omöjligt.
Det kanske så jag kom dit 1940. På 38 så var jag inne på Revingehed.
Ja.
Och vet jag medverkade även så kallade kompaniafton också.
Ja.
Ja.
Så musiken följde dig även dit?
Ja, jag liksom det hängde med, det hängde med.
Ja.
Jag har inte kunnat låta det bli som jag ser på.
Den här tiden i Malmö, var du med i de här olika ungdomsrörelserna?
Nej, då kom jag istället in på, jag vill inte säga teaterbanan, men jag råkade in i alla fall. Dels anslöt jag mig till som heter Södra Sveriges artistcentral. Det kostar 15 kronor. 15 kronor, och jag hade med mig ett fotografi av mig själv. Och sen gick jag till föreståndaren och anmälde mig då, så sa jag, ja du är välkommen, sa hon, och han tog mina 15 kronor. Så sa jag, men sa jag, tar ni in vem som helst här då? Ja, sa han, jag ser, jag tittar på mitt kort, jag ser ändå någonting artistiskt i blicken, sa hon. Och det var ganska, så det var inte svårt att komma in där. Men jag ordnade med så fina prospekt över mig själv. Ragge Eriksson, jag kunde allting på detta prospektet, och fint. Och jag var så fin i ansiktet, så min bror Gunnar fick se, sa han, ja, han har tagit bort finnarna och ansiktet, sa han. Det hade ju klart retuschören gjort, det var inte jag.
Du berättade för mig vid ett tillfälle om en föreställning ni hade på Ven. Det tyckte jag var så härligt. Du fick ett engagemang på Ven. Var det inte på Ven?
Jo, det stämmer det också. Ja. Men jag ska först tala om dessa prospekt, förstår du.
Ja.
Jag beställde prospekt hos Sydsvenska biljetttryckeriet i Landskrona. Pariet heter den numera. Och jag tyckte de blev så fina, de prospekten, som har jag kvar nu. Jag tyckte jag vill inte skicka ut dem. Så ni kan få ett, du kan få ett sånt också.
Ja, det ska jag hemskt gärna.
Jag tycker de är så fina. Så.
Ja. Jo. Men den här turen till Ven, den tycker jag är härlig.
Ja, jag blev engagerad i Malmö av Hugo Fransén, som hade han var Arlövs näst största teaterdirektör. Näst största. Ja, man kan gott säga han var den största, för det fanns ju bara den där. Så han var Arlövs teaterdirektör, och han engagerade mig i sina revyer. Och jag vet inte, jag fick ibland lite arvode, när jag fick 10 kronor kanske i bästa fall. Så vi gjorde lite revyer där, skett var jag också. Och bland annat så fick jag då, vid tillfälle fick vi ett, ringde han och sa att, Susanne, nu har jag fått en som, det är på turistgården i Ven. Och det är vid midsommartiden ungefär, sa han. Och då ska vi ha då de ska ha artister där. Och jag har rekommenderat det, för du. Jag antagligen passade mitt prisläge, de kunde inte betala för mycket. Så de sa att vi kan inte betala mer än så 70 kronor och någonting kronor. Och då fick jag ta det. Men de ville ha två stycken. Och då tänkte jag på, då hade jag då den där Olle Hall som hjälpte till i sketch också. Då sa jag till den där Olle Hall, hur ska vi ta det där? Ja, det tar vi, det tycker han, sa han. Och så bestämde vi så att vi skulle ta det engagemanget. Vi åkte från Landskrona och över då till Ven och skulle uppträda. Men så kom också det med det med artistproblemen. Att när man det ska kungöras på för befolkningen, då ska man ha en affisch. Och där var det inget, för min del var det mycket enkelt. Jag hade ju mina klichéer. Ragge Eriksson stod där och stod fin och stod där med vita tänder och ha, skatt alltså. Och så det fanns ju. Men så sa han, vi ska väl ha något bild av den där Olle Hall. Ja, det fanns inget. Och då sa jag, han fanns sen så här, ja, sa han, vi måste ha ett porträtt av honom. Det enda jag kan tänka mig, sa han, vi kan ta av han Kalle Lindén. Han har varit med här och sketchat hos mig, sa han, men han har inte varit med på länge. Vi kan ta hans kliché. Så vi gjorde, han satt, tog Kalle Lindéns kliché och satte där på affischen. Så att det blev ordentligt affischen blev stor och fin med stora svarta bostäver, Ragg Eriksson och Olle Hall, och porträtt av dem båda på affischen där. Och allt gick ju bra, tyckte man. Så åker kommer vi in på Ven då, med den där båten, kommer in där och vi får se vår egen affisch, jag och Olle Hall, så säger han, är det jag det, sa han, det är inte jag, sa han. Ja, sa jag, det bryr inte om det, du alla, för det är ingen som känner dig, sa jag. Nej, det har du rätt i, sa han, ingen känner mig här, så är det bra. Och allt gick ju bra, så tyckte man. Nej då, kom vi in på turistgården och skulle in där, och där står en man som jag kände igen från Triangeln i Malmö. Han heter Lejon, heter han förresten. Han var servitör. Han såg ganska grim ut, måste jag säga. Så säger han så fort jag kommer in, var är Kalle? Kalle? Kalle inte här, sa jag. Du, försök inte, sa han. Jag sitter på affischen. Det var han. Och han har tagit ett annat namn också, sa han. Men nu ska han få, jag ska ha mina pengar, sa han. Så att det blev en ytterligare en komplikation till det. Alltså, det blev så. Vi sjöng i alla fall, vi gjorde vårt uppträdande där. Och då hade då Ven, förstår du, fått elektricitet. Så vi sjöng då, jag gjorde en vers som ju handlade om de hade fått sin elektricitet där, på Ven. Och sen sjöng jag också Flickan från Backa, för naturligtvis, det hör ju till ju. Lusångar så sjunga Flickan från Backafall, Briggen tre bröder kryssar ikväll i Karibiska sjön. Och där har jag en fråga till dig också här. Ja. Vad gör tre bröder i Karibiska sjön?
Det är väl namnet på båten.
Ja, det vet jag väl, men det fanns, den hette så också, säkert också. Ja. Vad gjorde den där i Karibiska sjön?
Ja, segla.
Segla? Så enkelt är det inte. Så enkelt är det inte.
Ska du ha mig att tänka nu? Nej, det får du berätta för mig.
Nej, tänk själv också lite grann. Tror du han var i närheten, närheten av Kuba?
Ja, det kan ha varit.
Ja, då kanske han kunde hämta socker då till.
Jaha.
Det kanske socker till raffinaderiet i Landskrona kanske.
Ja, så långt tänkte inte jag.
Nej.
Nej. Jag visste inte ens att de hade ett raffinaderi, men det fanns det säkert.
Ja, det var detta här. Gabriel Jonsson, han bodde ju i Ålagodarna, inte så långt från Landskrona han heller ju.
Nej, Gabriel, ja.
Ja.
Har du träffat han någon gång?
Nej, ja, på sätt och vis. Nämligen han en gång var det, jag uppträdde på Landskrona teater en gång och sjöng då de här, jag sjöng den om Olle Hall och Victorin. Och då satt Gabriel Jönsson bland publiken, han var referent för Sydsvenskan.
Jaha.
Och han skrev att den där lutsångaren som sjöng Tovvise, skrev han, han skulle ta bort lingonsaften och ansiktet. Jag hade antagligen smickat mig för hårt med rött antagligen. Så visst känner jag Gabriel Jönsson.
Ja, du har haft ett härligt sångarliv här som vi nu har följt fram till 1940, och i nästa program så ska vi fortsätta efter det, och nu ska vi avsluta med att lyssna till en av dina övriga melodier, tycker jag.
Ja.
Ja, och så fortsätter vi med ett program till så småningom, och sen förhoppningsvis ett par till. Ja. Tycker du inte det, Ragnar?
Ja, jag har framför naturligtvis tack för dessa utsikter.
Ja.
Lysande utsikter.
Ja, tack för att du kom.
Tack så du har.
Tack.
Du har lyssnat till programmet Glömda minnen i Radio Kärnan 9,2 i Helsingborg. Detta program ingår i en serie i ett EU-projekt som heter Forgotten Memories. ansvarig utgivare för programmet. Jag, Bo Magnusson, radiotekniker.
Här är Ingvar Björnlund.
Och vi hoppas ni följer våran serie. Tack ska ni ha för idag.